Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Ni daltas och omhändertas för mycket, tycker jag då. Så att jag tror att det är möjligheterna som skapar tjuven alltså. Och ni blir offer, för ni får vara offer. Mm.
Som skribent på Svensk Damtidning, Veckorevyn, Aftonbladet och så småningom grundare av magasinen Amelia, Tara, M-magasin. Få om någon har startat så mycket, få om någon har fått så många utmärkelser som hon, få om någon har varit lika ifrågasatt som Amelia Adamo. Nyligen kom en dokumentär om henne, Leo Leverera, som strax ska avhandlas, där hon för första gången talar om att förlora ett barn, om all kritik och motgångar. Vad tycker hon om den dokumentären nu? Hur är det att sakta ner arbetet och hur beter man sig egentligen i överklassmiljö? Det här är Värvet avsnitt 579 med Amelia Adamo. Amelia, jag har ett problem som du kanske skulle kunna hjälpa mig med. För jag har liksom aldrig varit rädd för döden. Jag har inte varit rädd för åldrandet heller. Men på sistone har det kommit liksom som små blixtar av... Ja, det är väl ångest antar jag, när jag inser att jag är liksom över krönet. Jag är mer än halvvägs. Sådär. Hur blir man sådär cool inför tidens gång som du verkar vara?
Alltså, jag tror inte att jag är cool, men jag har ju sysslat ganska mycket med det. Och jag har aldrig tillhört ångesttyperna. Men jag kan ju också slås av att jag vill absolut inte dö nu. Och så kan jag resonera med mig själv och sen tänker jag, ja men om jag dör nu, då har jag i alla fall precis nu varit på Svalbard också. Okay. Och med mina söner bara. Och jag har... Jag tror att det jag har, det är någon slags förmåga att hela tiden problemlösa och ta ett steg till. Och då blir man inte kvar i det här. Men det är klart att det påverkar mig. Man sitter med sin mamma som dör. Man sitter med sin moster som dör. Plötsligt så dör en vän i cancer. Alltså man påminns om döden på ett helt annat sätt i min ålder. Mm. Därför att det är också då det förekommer mer. Så det är klart att om du... Nu, om detta har slagit dig nu, så beror det ju på att du är ett steg närmare graven. Och att dina kompisar är det. Och att du kanske dessutom har gamla föräldrar, inte vet jag. Den blir påtagligare, döden. Och jag tycker inte jag är cool. Jag har ju hållit på jättemycket med 70 i nya 50. Och då kan jag säga nu när jag är 76, att 76 är det nya 76.
Okay.
Det vill säga, man är på något sätt, visserligen går jag rak i ryggen och tränar och ser ut att vara fit. Mm. Men inuti mig har jag tarmfickor och fick en tia förra året med, när jag skrevs ut så sa doktorn, jag hittar inget medicinskt fel, mer än din ålder.
Oj.
Ja. Mm. Så ålder är en faktor. Mm. Och ju mer ålder du får, desto mer faktor blir det ju faktiskt.
Hur var tian för dig?
Ja, den var... Jag uppfattade inte själv vad det var som hände mig. Utan om inte min väldigt alerta svärdotter hade varit med, som visste vad ett akuttest är, och gjorde det på mig och ringde ambulansen på en gång.
Vad är det, akuttest?
Ja, då ska jag visa dig. Mm. Om någon uppför sig väldigt konstigt, det som hon såg på mig, det var ju liksom att jag kunde inte koncentrera blicken. Jag hade sådana här dubbelseende. Jag kunde inte själv säga vad det var med mig. Och jag var bara vinglig. Jag gick som jag var full och klockan var 9 på morgonen. Vi var i en stuga i Järvsö. Och då hade hennes mamma haft stroke. Så hon hade lärt sig akuttestet. Akuttestet är enligt följande. Det är tre saker du ska kunna. Och A är då liksom ansiktet. Du ska kunna le. Mm. Och åker ena mungipan ner, då är det ett tecken.
Ja.
Sen har du K, kroppen, upp med armarna. Och då, om man är drabbad, så åker i regel en arm ner. Och då har du munnen och armarna och sen uttrycket. Säg efter mig, Kristoffer. Idag är det en strålande sommardag.
Idag är en strålande sommardag.
Ja, då låter du bra. Men i regel sluddrar man och så kommer man inte ihåg sommardag. Och sen är det där lilla T-t. Det står för tid. För det här är någonting som handlar om ibland minuter. Mm. Man kastar sig på telefonen 112. När ambulansen kommer så vet den att det är en strokepatient. Då är den redan förberedd. Jag körs in på Bollnäs lasarett. Rakt in, de har dessutom strokenhet. Och får då antipropp medel, för det är en propp i hjärnan.
Blodförtunnande.
Mm. Ja, precis. Och sen händer inget mera. De röntgar, de gör en massa saker. Och det som sker från det jag kommer in och min svärdotter gör akuttestet, det är borta. Det vet inte jag, det har fått återberättat. Så kvicknar jag till så småningom där uppe på rummet. Och så åker jag hem 2 dagar senare.
Inga men?
Inga men, därför att det gick så fort. Hon gjorde alltså alla rätt.
Gud vad skönt. Ja. Mm. För det där är, det kan ju slå hur som helst. Jag har förstått det som att väldigt många blir deprimerade efter något slags hjärnblödning. Liksom. Men du blev inte det.
Nej, jag blev inte det. Och jag vet inte om det är vanligt. Jag blev kanske mera tacksam över att jag inte fick några men. Mm. Sen tror jag att det som hänger ihop kanske med depressionen när man har fått en hjärnblödning, och under förutsättning att jag också kanske gav några men som är besvärliga, det är ju också att man blir så jäkla dödlig.
Mm. Just det.
Du är plötsligt väldigt nära. Mm. Någonting du inte riktigt vill vara. Och det kan ju slå somliga i huvudet kanske med större kraft än vad det gjorde hos mig.
Mm. Ja, jag förstår. Okej. Så du är inte så där cool som jag har fått för mig då inför döden, eller inför liksom, ja, döden förvisso, men också tidens gång så att säga.
Nej, jag är ocool när det gäller smärta, hemskt svårt för smärta. Jag är väldigt ocool också när, om jag ser framför mig någon form av att mina sista år kanske blir som min mammas. Det vill jag inte. Mamma sa ju på slutet till mig: Amelia, döda mig. Ta kudden. Och det var faktiskt menat på riktigt. Mm. Och det att vara fast då i sin kropp, i det man befinner sig och inte kunna försvinna, gjorde då att jag tyckte att rätten till sin egen död var något jag ville stödja. Mm. Inte att barnen ska kväva sina föräldrar, men att det finns stunder innan de dör som man skulle eventuellt kunna förändra eller korta av.
Ja, precis. Den där diskussionen kom väl och gick, eller den har kommit och gått lite.
Den kommer och går hela tiden beroende på om det är någon som har tillgång till media som tar upp det, för att den kanske känner för det.
Just det.
Och sakta men säkert så tror jag nog att nu har ju den främsta företrädaren Barbro Westerholm själv dött. Men så småningom så kommer man, tror jag, att åtminstone acceptera den här Oregon-metoden.
Vad är det?
Ja, det är ju då att om man vet, eller 2 läkare intygar, det här är en förenklad version, men typ 2 läkare intygar att inom ett halvår är du död. Och om du vill avsluta ditt liv tidigare så ska du kunna göra det. Mm.
Mm. Okej. Okay. Ja, du har ju pratat också om att du vill välja själv om du tvingas.
Mm. 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 Det skulle jag vilja, definitivt. Jag har sagt det till mina barn också. Om det finns en sån möjlighet.
Mm.
Jag tycker det är ju en slags feghet inför döden. Men för mig tror jag mer att det är feghet också för det jag såg och har sett hos några stycken. Inklusive då kanske mest min mamma. Det är ju då både förändring av personligheten och förtvivlan. Över, det är ett lidande som känns onödigt.
Ja, det verkar ju otroligt jobbigt att leva med konstanta smärtor. Det gör ju ingen... Alltså, ingen blir ju charmig av det.
Nej.
Och sen också tror jag att... jag tror mig har sett lite grann också i min närhet en extrem aversion mot att bli en börda.
Ja.
Man vill liksom inte vara den där, det där paketet som någon ska komma och ta hand om.
Mm.
Precis.
Mm. Det stämmer väl. Vi är ju så fostrade till att klara oss själva, särskilt i Sverige.
Mm. Har du varit bra på att bygga bort dem där liksom? Det känns ju som att du...
Jag har i alla fall varit bra på att prata om det.
Mm.
Och att skriva om det. Däremot så ser jag ju också när jag tittar på min vänkrets hur segregerad den är på alla sätt och vis. Och så är det. Ungdomar träffar ungdomar. 30-åringar med småbarn träffar 30-åringar med småbarn. Och sen finns det då somliga som skär emellan de här.
Men är inte du ensam?
I familj, ja. Och om jag får den möjlighet, ja. Jag tycker det är jättekul till exempel om jag träffar 20-åringar och 25-åringar och pratar med dem för att veta. Sen tycker jag också att mitt jobb har ju hela tiden varit att försöka ha koll på vad är det man tänker på nu. För så om man bortser de här stora ämnena som det aldrig är någon skillnad i, kommer jag att bli lycklig, etc, etc. Finns det något för mig? Har jag valt rätt jobb? Alla de där, de är ju oavsett generationer, är de ju på något sätt samma. Så vill man ju ändå veta, hur låter de här unga? Hur tänker de kring de här frågorna? Och det tycker jag har varit viktigt för mig, att på något sätt fylla på underifrån. Min största, och vad ska jag säga, generationsinsikten kom nyligen. Och det var då att jag har ju levt bakåt, så jag vet hur det var att vara tonåring, även om jag kanske inte vet hur det var att vara tonåring idag. Men på något sätt vet jag det där osäkra, den där finnen som kan förstöra en fredag. De här olika delarna av vad ålderstrappan innebär. Men du vet inte hur det är att vara 76. Det vet du först när du är det. Det är väldigt svårt att föreställa sig ålder. Väldigt svårt att föreställa sig Kristoffer om 20 år. Mm. Vad är det som händer? Det tyckte jag var en jätteviktig insikt som jag fick av den här fantastiska Sven-Erik Lidman. Och okay. Hans bok om åldrande, där han skrev just att ingen kan egentligen säga hur det är att vara 82 som jag är nu. Förrän man är där. Dessutom är det ju olika. Och det tyckte jag var en ganska intressant insikt. Att jag minns mig när jag var 40. Jag minns när jag var i din ålder. Mm. Jag minns, jag ser att du har ett pris där, stod journalistpriset. När jag fick det. Jag minns en massa saker och vad det var som formade mig och vår generation. Men jag har ingen aning om framåt.
Mm. Vad betyder det, det blir så sen följdfråga, men för någon minut sen så sa du jag har levt mitt liv bakåt.
Ja.
Vad betyder det?
Alltså det betyder egentligen att jag har hela tiden hållit på att identifiera livsfaser. Och för att komma ihåg, men hur var de där småbarnsåren? Så går man ju till sig själv. Hur typisk var jag då, kan man ju undra.
Mm.
Var jag då en bra mamma? Var jag en så och så? Vad gjorde jag? Ja. Och då lever man ju, då går man ju lite bakåt. Men man lever ju i nuet. Och jag har ju alltid varit en problemlösare, så jag är ju ständigt på väg. Och det har ju varit kritiken mot mig också. Att jag hela tiden har haft för bråttom framåt.
Mm. Mm.
Och inte dröjt nu. Jag är ju usel på här och nu. Utom just nu.
Ja, ja. Jag hade nyligen Jill Jonsson här och ja. Då pratade vi om det här med liksom att leva som att dygnet hade fler timmar än det faktiskt har. Som det känns som att du också har gjort i väldigt stor mån. Och då är det ju tydligen så att om man har höga stressnivåer, ja, då lägger inte hjärnan kraft på att registrera så jävla mycket. Utan man släcker bränder helt enkelt.
Mm.
Men du har ändå kunnat, jag menar, har du fört dagbok liksom? Eller hur?
Tyvärr kan, inte, jag har så lite grejer bakåt. Jag fick ju en fråga att jag skulle skriva memoarer eller något sånt där. Vilket jag inte kan göra, för att jag har inte dagböcker, jag har inte, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tycker att det blir, det jag gjorde i alla fall, jag skrev en slags bok med någon slags essanser.
Vi ska komma till den. Mm.
Ja, och det tyckte jag räckte.
Mm.
Men jag tycker att jag har kommit fram till att okej, om jag inte har varit en sån här yogamänniska, fine, då har jag varit den här utåtriktade andra människan. Och då får jag skador, det får man. Alla får skador. Du har ju varit, jag menar, din podd här är ju en del av någon slags ongoing terapi också för allting som händer dig, eller hur?
Ja, det får man verkligen säga.
Mm. Ja. Och då, jag tror att det är bra, det är ju, och det är ju en del som inte tror att det är lika bra, men det här med att man sysslar och funderar ändå på varför.
Mm.
Och sen är det de som tycker, håll inte på att rota. Gör bara, rota inte. Och du är ju en rotare, annars skulle du inte sitta så här heller, va? Tycker du att det har präglat dig?
roteriet. Mm. Det är ju en... Jag tror att du har helt rätt. Jag undrar om inte... För jag har verkligen gått mycket i terapi i perioder. Både själv och med partners och sådär. Men jag måste nog säga att det är lite som att... Och det kanske är det som är meningen. Men terapin kan kanske liksom slå upp en dörr på lite, lite glänt. Men det känns som att det är här, i de här samtalen, som den öppnas på riktigt på något sätt. Mm. Och det är också, tänker jag, nu kanske jag inte riktigt svarar på din fråga, men jag ska komma tillbaka till en tanke som jag har kring dig. Men jag tror också... Nej, fan, nu tappade jag tråden just för att jag tappade tråden.
Vad underbart att se att du tappar tråden vid din ålder. Det brukar vara någonting som vi gör äldre, och då heter det a senior moment.
Okej.
Det är fint, va?
Ja, jag har många sådana, jag ska veta. Nej, men vad fan var det jag ville med det här med terapin? Jo, jag ser det också lite grann som min plikt, tror jag. Att jobba med mig själv, för att jag blir en mycket mer intressant samtalspartner om jag faktiskt gör det. Jag märker att i perioder när jag jobbar för mycket och har för lite intake, liksom. Alltså jag reflekterar för lite. Ja, mm. Precis. Det märkte jag jättetidigt. Alltså, men herregud, jag kan liksom inte bara sitta här ute och, i orten och klia mig på magen. Jag måste uppleva.
Så därför lämnade du Vällingby. Var det inte där du började en gång?
Jo, exakt. Ja, det var väl det och lite andra privata grejer som vi inte behöver gå in på. Men så att... Och det där tänker jag mig också, för att nu pratade vi precis om huruvida du hade skrivit dagbok, men du har ju också alltid skrivit, tänker jag. Så du, rimligtvis borde du kunna gå tillbaka till läggen och kolla vad fan det var i livet.
Ja, och det har ju... Det, jag vet inte om den är kvar. Jag tror den är kvar, dokumentären, den här Leo Leverera. Det gjorde ju han som gjorde dokumentären om mig. Han gick ju tillbaka till det allra första skrivandet i Svensk Damtidning. Och då såg ju han hur snabbt jag började skriva jag. Mm. Och det frågade han mig förstås om jag liksom, om det var medvetet att jag började bygga då min personliga profil. Så det var inte det, utan det var det jag behärskade. Jag var ju egentligen beteendevetare. Jag hade ju inte gått, jag kom förresten inte in på journalisthögskolan. Så att skriva sin egen upplevelse, vilket alla gör nu. Då var det inte vanligt att journalister gjorde det.
Nej, visst. Mm.
Utan man betraktade, man var ställföreträdande läsare, men inte så som jag, att jag stod längst fram och profilerade mig. Men det har jag gjort hela tiden av, så här, efteråt kan man fundera på, var det någon slags självupptagenhet, men det var snarare att det var enklare. Mm. Och sen så tyckte jag ju också att det som hände mig var ju jättespännande, och då kunde jag ju skriva om det. Mm. För det händer säkert andra. Och det har väl varit det som har varit min grej. Så visst kan jag gå tillbaka till läggen. Mm.
Men det faktum att det blev just det här då, med tanke på liksom det klimat som var. Och det här kanske ni pratar om i dokumentären också. Jag minns inte. Men det faktum att det blev lite liksom glamouren nästan direkt för dig. Är det klassresenären i dig, tror du? Som gör att det blir det?
Ja, jag tror att det är två saker. Mm. Om sociologen... Sociologen i mig skulle säga tillfället. Mm. För så är det ju. Mm. Plötsligt finns möjligheten. Och är du lite vaken så tar du den. Och då fanns den på Svensk Damtidning. Mm. Och då kommer du in i glamouren. För det var ju den de ville skildra. Och när jag sen efter det så småningom hamnar på Aftonbladet, då tar jag ju med mig en del av glamouren, men om man tittar på det jag gjorde där så var det ju så att säga den vanliga kvinnan. Det var ju väldigt lite glamour. Men det var ju ändå någonting kring glamouren som jag tog med mig in i Aftonbladet. Frisyrer och klänningar och vad det kan ha varit som inte var vanligt i en kvällstidning. Mm. Så det var ju en del av den glamouren, kan man säga ändå. Men inte kungligheter. Mm. Och kändisarna var med förstås. Och där hade jag ju glädje av att jag hade tidigare pratat med Ernst-Hugo Järegård, så jag kunde ringa upp honom från Aftonbladet också. Och Aftonbladet var ju ändå lite smygförtjusta i kändisar även på 80-talet. Mm. Men hade väldigt svårt för kungligheter. Det var ju no-no.
Okej. Men det var på något sätt lite fult då med kändisar och ja. Sex. Och, ja. Liksom, ja.
Ja. Mm. Det finns ju alltid en hierarki. Även hos oss. Där utrikeskorren är längst upp. Mm. Och kändisskribenten är väl nästan längst ner. Möjligtvis så kommer sexskribenten. Fast numera kan man väl säga att relationer och sex är väl ändå uppflyttat så som varande något viktigt i människors liv.
Mm. Du, vi kommer återkomma till en del av det här tror jag. Men jag skulle vilja stanna lite vid den här dokumentären ändå. Vad tyckte du förresten om den?
Jag tyckte väldigt bra om den när jag hade fått reaktionerna.
Ja.
Jag hade jättesvårt att... Jag var nog lite chockad när jag såg den. Jag såg den bara några dagar innan den sändes. Och min skräck för att bli utmålad som ytlig. Bara. Mm. Jag har ingenting emot att vara ytlig också. Och en känsla av att är det här jag? Det här är en del av mig. Det är inte jag. Det måste jag liksom på något sätt. Det är jag, men inte hela jag. Det var svårt när jag gick ut. Jag kände någonstans. Ja, men varför har du inte med Rosa bandet? Det var ju ändå jag som introducerade Rosa bandet i Sverige. Jag ville vara duktigare.
Mm. Okej.
Okay. Men Jesper Henke som han heter. Den här duktiga killen. Han vidhöll att det här är en berättelse och den ska vara ungefär så här. Du får säga till om det är någonting som är fel. Sen kom reaktionerna. Sen bara dundrade det in sms. Och då kände jag, gud vad bra den här är. Mm. I det här fallet behövde jag det andras facit.
Just det. Mm.
Mina barns förstås också. Och de tyckte, mamma, nu har du väl verkligen fått upprättelse.
Mm.
Och då... Och så idag är jag ju förstås jättelycklig. Det kom fram en i morse på tunnelbanan. Är det Amelia, säger de lite försiktigt. Och det är alltid nästan kvinnor som har passerat piken, som du sa. Ja, jag vill bara tacka för dokumentären. Den betydde så mycket för mig. Ja, du sa ju saker som man ju inte riktigt van vid att någon säger. Och det var ju så bra.
Vad är det för något?
Ja, men det har jag ju frågat också. Vad var det? Och då har ju folk väldigt svårt att exakt definiera. Nej, men du var modig, det var öppet, du berättade om... De säger ju inte till korta kommande, men jag förstod att det var det. Att det var ju inte en perfekt person.
Mm.
Och så var det inte det här vanliga att hon drogs ner av droger och hon fick stryk av någon. Utan det här handlade ju om en person som... hade lyckats i sitt arbetsliv, men som hade fått några smockor.
Mm.
Och det hade ju han visat väldigt bra. För när den här dokumentären kom på tal i början, då sa jag, men herregud, jag lever ju i välmåga. Jag är ju inte, sitter ju inte i fängelse. Det blir liksom inget slut på den här. Hur ska den här sluta? Bara liksom fejda ut i någon slags någorlunda hyfsat pensioliv.
Mm.
Hur kul är det? Ja, men... Då sa han, det är inte det. Jag vill liksom spegla dig mot tiden, mot kvinnoidealen. Och sen ska du själv förstås komma fram. Och när han sa det, och när han hade läst en hel årgång av Svensk Damtidning, fortsatte sen med husmodern. Då föll jag till föga.
Mm. Nej, men den var ju väldigt fin, och jag menar, jag känner inte dig jätteväl, det var länge sedan vi såg så sådär, men om vi säger att hela du är 300, alltså den här bordsskivan som är rund, så kändes det ju som att det var ju en stor portion av bordet som kom med, så att säga.
Ja, det tycker jag. Framförallt är det väl också det som jag inte kunde se, den där förhandsvisningen. Känslan av vem jag är.
Men Ja, nu blir det lite konstigt för nu pratar vi så länge om det här. Ja. För jag skulle nämligen...
Klipp.
Ja, klipp. Ja, vi får klippa. Ja. Nej, men jag vill prata mer om den. Jag har fler frågor på den. Men jag skulle egentligen vilja börja i en annan ände. För den heter ju Le och leverera. Och då skulle jag vilja prata om ordet le.
Mm.
I slutet av maj hade talkshow i P1 en gäst nämligen som hade skrivit en avhandling om det kvinnliga leendets förbannelse.
Mm.
Förstår du vad det avser?
Ja, det förstår jag.
Berätta.
Och, nej, men det är ju så att vi försöker ju hela tiden att sluta vara så behagsjuka som det är i det här, i mitt budskap.
Mm.
Och det har varit min kompromissande linje för att ta mig högre upp, har jag märkt att leendet var viktigt. Så den delen av det här behagsjuka som vi egentligen ska sluta med för att bli riktigt jämställda, det gör vi efter 50, då blir vi bitchigare, då är vi säkrare, då kan vi våran sak, då kan vi ställa krav och då åker vi ut också.
Mm.
För då blir vi besvärligare.
Mm.
Så det här le är ett karriärråd som förmodligen är kontraproduktivt, men inte för dig i stunden.
Men jag tycker liksom, för när jag hörde det här då, i P1 då, och jag menar då, det är alltså en operasångerska slash forskare som har skrivit den här avhandlingen då, och tydligen så är det Susanne Osten som har myntat det här begreppet, det kvinnliga leendets förbannelse. Och jag satt med en tanke i huvudet hela tiden under det långa inslaget. Vill du gissa vad det var?
Nej, jag menar. Nej, vänta. att eventuellt ska det vara så farligt att le. Och det är ju trevligt, kan inte männen le också?
Exakt. Mm. Det är vi som gör fel.
Ja.
Det är inte
vi som ska ändra oss.
Nej, det är vi som ska ändra oss. För att jag menar, det finns ju inget tråkigare än liksom de här stängda ansiktena när man går till jobbet liksom. Ja. Och du är säkert också en sån som observerar, möter blickar och tar
men
in.
Du har ju alldeles rätt, och faktiskt under alla de här gångerna när jag har pratat om le och leverera så har jag inte försvarat det på det sättet. Men jag har tänkt det många gånger att nej, men vad fan, ska vi verkligen sluta le? Tänk om det är så att männen ska le. Men sen har det varit kopplat till det här som ändå har varit en broms för väldigt många kvinnor, det vill säga det behagsjuka, att vara till lags. Och då där blev jag ju lite kluven.
Mm.
Men jag tycker, och jag vet inte om det fortfarande är så, att det var ett bra karriärråd.
Ja, jo, men jag tror att, och jag skulle snarare vilja säga till unga killar som eventuellt lyssnar, men testa för fan.
Ja.
Jag tror att det kommer ta dig längre än du tror. Liksom.
Ja. Mm.
Ja, fint. Men det var ju också väldigt roligt så här när man, eller det är väldigt roligt tycker jag när man då som medelålders man till exempel ska vara med på en fotografering så beroende lite på kontext så kan de ju tycka att det är mycket bättre om jag inte ler.
Du ska vara liksom den andra kontrahenten. Men det finns en grej när du säger leende som jag jobbade jättemycket på, började med det på tidningen Amelia. Jobbade med stylisterna. Och det blev väldigt tydligt i vår första bröllopstidning. Då räcker inte leendet, utan då vill de att flickorna ska ha huvudet på sned. Och där gick min gräns.
Okay.
Jag blev fullständigt tokig. Mm. Skogstokig. Jag sa till dem, räta upp skallarna, både le och hålla huvudet på sned. Det är liksom en grej för mycket.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Och sen var det också kroppshållning, våga ha händer i midjan på ett lite så här mera manligt sätt. Mm. Så man får ju välja också vad det är. Och det har jag tänkt på nu när du tog upp det här med fotografier. Att när man ska ta bilder och kvinnor är med, det kan vara till ett program eller vad som helst, då är det hemskt många som med någon slags automatik vrider på huvudet.
Mm.
För att göra sig sötare.
Just det.
Och oskyldigare eller vad det är de gör för någonting. Där kan jag känna, nej, där går min gräns.
Mm.
Jag vrider inte på huvudet.
Men det där är ju en aspekt av din, liksom, av ditt yrke som jag faktiskt aldrig har hört dig prata om. Att du har ju varit beställare av liksom tusentals och åter tusentals bilder. Några av dem är dig själv givetvis, men de flesta kanske inte ändå.
Nej, det får jag hoppas.
Men hur har du tänkt då? Liksom? Alltså, för att du är, jag tänker mig att hela din gärning, egentligen skulle jag vilja att du säger det här ordet istället, men nu gör jag det. För att jag tänker att hela din gärning har varit liksom någon slags empowerment, alltså så här, att hur ska man översätta det?
Ja, nej, men jag vill ju stärka kvinnor. Bra. Och mina motståndare tycker att jag gjorde inte det något bra, eftersom jag samtidigt också på något sätt drog undan mattan genom att prata om vikt och kropp och utseende och såna där saker som gjorde kvinnor osäkra.
Just det.
Samtidigt som jag lärde dem hur de skulle spara till pension. Och hur de skulle våga vara självständiga och samla ihop ett fuck-off-kapital och sen dra, om det nu var. Så att det blir ju lite så här schizofrent. Men det har varit det. Och det var det också från, särskilt på Veckorevyn. Veckorevyn var ju så unga läsare.
Mm.
Och då kände jag mig som en, inte moraltant, men lite. I tidningen glamoriserar vi inte alkohol. Vi gökar med kondom. Och vi röker inte. Jag tog till och med, på den tiden var det Beverly Hills som var det stora. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Brandon, tror jag.
Va? Nej, ja, Beverly Hills tv-serien. Ja.
Tv-serien, det var störst då. Och Brandon, tror jag han hette, den sötaste killen. Och då kom den här pressbilden från USA där han stod och rökte.
Ja, det måste ha varit Dylan.
Då tog jag bort det. Och då tänkte jag sen efteråt, herregud, vi kunde bli stämda.
Mm.
Vi liksom retuscherade bort cigaretten. Aha. I den här pressbilden.
Mm.
Men jag vet inte. USA är ju så bigotta, så de kanske tyckte att det var väl helt okej.
Gud vad det känns som att tobaksindustrin fortfarande spolar in pengar i tobaksindustrin. För gud vad de röker i tv-serier.
Ja, hela tiden. Mm. Och apropå Susan Osten, så undrar jag om det finns någonstans de röker så mycket som på teatern. För så fort de ska illustrera någon som dricker eller någon noir av något slag, så röker de hela tiden. Och jag kan ju sitta som har varit med i mot tobak. Vi gjorde ju Fröken Sverige rökfri och flera såna här saker en gång i tiden när jag var på Veckorevyn. Jag kan bli så irriterad. Kan de inte visa en man som håller på att tappa fotfästet utan att han ska röka 17 cigaretter?
Mm. Ja, nej, det är väl en klisché om någon då.
Ja.
Mm. Men du, nu var ju du på det här lite och jag tycker det är intressant ändå, för att många kvinnor, tjejer i min generation, och vi kan ju då prata om skuldfrågan, vems fel det är, men de känner sig ju traumatiserade av tjejtidningar. Jag hittade liksom någon tråd på internet där det var så här: så går du ner i vikt, så fixar du din pisshy, så får du drömprinsen. Liksom, att det handlar ju någonstans om att anpassa sig då.
Ständig förbättrings...
Just det.
Resa.
Mm. Och vad tänker du om det där? Har du någon skuld i det? Du
ja,
var på det.
Ja, det tror jag nog. Det kan jag nog säga. Jag tror först och främst det är så här: man får ta det onda med det goda.
Mm.
Och om man ska göra en tidning som ska säljas, en kommersiell tidning för flickor / kvinnor ända upp i åren, så måste man ju vara relevant. Och om man ska nå en målgrupp som kanske inte är särskilt feministisk, men ändå försöka tuta i dem att de ska spara till pensionen, då gör du det lite lättare om du har ett övrigt material som tilltalar dem.
Mm.
Och sen kan det ju vara grader i helvete med vad det är man säger, hur man säger det. Till exempel Veckorevyn så gjorde vi istället Mullig modell. Där vi liksom vände på det lite grann.
Var du med och skapade det?
Ja, var jag som skapade det. Var Hanna. Ja. Hanna Widell.
Just det.
Så när Big Brother kom och, jag kommer inte ihåg vad hon heter, hade väldigt stora opererade bröst, och stora opererade bröst verkade vara en framgångsfaktor, då gjorde vi inte det. Man kan välja bort vissa saker, ankläppar på den tiden, stora bröst eller vad det nu kan vara för någonting, och då är det ju fånigt att kanske sitta och försvara, ja men jag hade inte det. Men det var lite så man fick göra. Okej, kroppen är otroligt väsentlig både för en 16-åring, 25-åring, för att inte tala om en 65-åring som kanske är skild eller enka som ska ut på banan igen. Hur viktigt är det med mina valkar och min hängande hud och så? Så man, det beror på hur man tar upp dem, hur mycket tar man upp dem. Mm. Men alla de tidningar har gjort, har det funnits där som ett moment och som ett säljmoment. Man ska ju ändå erkänna det. Om jag skriver så sparar du bäst i pensionen, så rusar de inte till kiosken.
Nej.
Men om jag skriver, nu skriver jag inte det som det är en lögn, banta medan du sover, så lovar jag att då blir jag såld.
Mm.
Så att det finns, och jag skulle inte göra det, men jag skulle säkert, och så skulle man kanske vara försiktig med ordet banta, för det är så laddat, även om det är exakt vad alla sysslar med fortfarande. Sen tror jag ju att det som har adderat det här som du berättade om, det som ett så starkt ord som traumatiserat, det är ju nätet. Det fanns ju inte på min tid. Det fanns inte. Det som fanns var det de bläddrade sig fram till i Veckorevyn eller Amelia eller något sånt där. Nu på nätet så ser man ju den ena vackra människan efter den andra hela tiden. Och jag tror att tillsammans så blir det outhärdligt. Medan däremot, print fejdar ju ut.
Mm.
Det är ju bara telefonen som på något sätt ger dig den här informationen och de här bilderna och det här. Och övrig media är marginell, mm, när det gäller den sortens påverkan.
Just det. Och den eftersom vi nu sitter här liksom, vad är det, 40 plus år sedan du jobbade på Veckorevyn, och vi har samma problem, och ätstörningarna är
större,
ännu större idag.
Större. Vi har ju träning. Mm. På den tiden tränade man ju inte heller. Och då var det ju ingen som, och sen hade man inte den ena forskar berättelsen efter den andra om hur man ska äta. Och när den här ortorexin dök upp, som det kallas för då, med överdriven träning och letandet av blomkål, det är ju kanske inte mer än 10-15 år sedan. Innan hade vi ju anorexi och bulimi, och det var ju ytterst marginellt, men i och med att alla såna här saker som är skapar rubriker, då kan man ju också få felaktiga perspektiv. Kan man ju tro liksom att för att prinsessan Victoria har ätstörningar, så kan man ju tro att det har alla.
Mm.
I princip. Så var det ju inte. Men idag har betydligt fler ätstörningar. Den saken är ju glasklar. Att...
Ja, verkligen. De är ju tydligen överfulla de här. Ja. Liksom, och du kan behöva vänta i något år, ja, eller liksom, kanske till och med längre så. Jag hörde, förlåt, men jag hörde någon som har en person i sin närhet, och det var ju så här, ja, men vi vet ju det liksom, att det, antingen så får vi hjälp eller så kommer hen att dö liksom, förr eller senare, för det finns bara de två liksom.
Ja, just det, om de inte får hjälp, det är ju inte sällan som de inte klarar av det själva.
Mm.
Och det är ju det alternativet, kan du själv komma till någon slags insikt? Ja, en del som inte är så sjuka.
Men det här är liksom, jag menar då,
men det tar jag inte på mig.
Nej,
det vill jag bara säga, att det tar jag absolut inte på mig, därför att de som har köpt tidningarna då på den tiden, det var ju någon slags gyllene snitt av hälsosamma personer.
Mm.
Det var ju inte de psykiskt störda och de som hade skar sig eller på andra sätt färgade håret grönt, för det var inte många som gjorde det, men de sökte sig ju till andra grupper. De föraktade det jag sysslade med.
Mm. Du var på det här nu lite med människor som hade grönt hår och sådär, som inte var din målgrupp. Men liksom, går det att prata om vem du har skrivit för? Har de liksom alltid följt med dig?
Ja, lite faktiskt. Mm. Sorten kan man säga har följt med mig. Om vi undantar Aftonbladet, så kan man se en ganska rak linje mellan Veckorevyn, jaha, och sen blir du då 22 och så tycker du att den är för barnslig. Då kan du gå in i Amelia.
Mm.
Sen kan du gå in i Tara. Och så till sist kan du ta M-magasin. Och det är ungefär samma kvinnotyp, inte riktigt. Man kan säga att M-magasinläsarna, de är lite mer well off.
Okej.
Okay.
Mm.
Amelia-folket var lite mer, på den tiden hette det sjukvårdsbiträder, uskor skulle vi säga idag.
Det
vill säga en liten plånbok. Och i första hand var det ju inte rektorer och sånt som läste Amelia. Mm. De har jag i M.
För det där är ju lite intressant. Då skulle man ju kunna, jag menar, en grej som kommer fram i dokumentären också, som jag tänker mig har varit liksom närvarande i ditt liv hela tiden, oavsett om du har varit medveten om det eller inte, är ju klassbegreppet på något sätt.
Ja, och jag är ännu mer medveten om det nu. Det fanns väl en period när det praktiskt, när jag var på Aftonbladet, då var man arbetarklass. Och det var väldigt tydligt eftersom journalisterna rekryterades från annan klass. Och det var väldigt enkelt på det sättet att man skulle ha en familj som skulle tala om att budgeten som regeringen föreslog skulle liksom svida hos dem. Och då visade det sig då att de flesta av journalisterna, de kände ju ingen som ville vara med på bild och tala om att de hade dåligt med pengar. Det gjorde jag.
Mm.
Och jag hade ju då en väldig närhet till den klass jag kom ifrån. Av olika skäl. Och sen så började jag då förflytta mig. Och när jag började där, då kan jag säga då ville jag ju väldigt gärna också förflytta mig. Men jag kunde inte riktigt identifiera mig. Jag kunde ju ändå känna att jag var inte riktigt samma sort.
Just det.
Mm. Ja, men, och det har blivit ännu starkare nu.
Okay.
Nu kan jag se det så väldigt mycket tydligare. Jag tycker jag ser klasser nästan... nästan maniskt. Jag blir tillsagd ibland. Nej, men nu får du ge dig.
Mm. Alltså, med
av mina vänner.
Du vill bara prata klass helt enkelt.
Nej, jag kan säga... vi etiketterar ju folk och vi säger, ja, den är en si och så. Då kan jag säga så här, ja, men det där såg du väl med de där typiska överklassbrallorna. Eller, okay. Det är ju en brättunge, det ser man ju på en gång. Att jag... Alltså, mitt synsätt är att jag... ser inte människan för signalerna av klass.
Okay.
Mm. Och då står det i vägen.
Men är det, har du ett klassförakt i någon mån?
Jag vet inte om det är... Nej, jag skulle nog inte säga att det är förakt. Brats är ju svåra att inte bli föraktfull mot. De har det så lätt och de förstår inte riktigt de misslyckade människorna eller de mindre lyckade, ska jag säga.
Mm.
Det där är väl lättare att känna någon slags förakt.
Då är det om ett
omvänt. Men då kan man ju också säga, precis, kan man ju också säga att hemskt många av de som rekryteras till Sverigedemokraterna hämtas ju från det som man förut kallade för arbetarklassen. Och de har ju väldigt trångsynta pandmän. Det ska man ju se också. Mm.
De är inte obetydliga på till exempel Lidingö dock väl, SD?
Nej. De finns ju på många ställen, men de är väl tydligare på Lidingö och i Klippan.
Mm. Ja, precis. Mm. Men för att jag tänkte på det idag liksom just... Ja, men nu har du redan svarat på det, men jag ställer frågan ändå. För att det känns som att du liksom på något sätt i ditt värv då har gjort en klassresa själv, givetvis. Det är uppenbart. Men också då i det du har bevakat på något sätt. Vi var på det, att du, var liksom, du började i glamouren för att du skulle upp snabbt på något sätt, var min analys.
Ja, och det var ju också då att du ska ju tänka att det här var 70-tal. Journalister skulle förändra världen.
Mm.
Fanns ju inte en utexaminerad journalist som tyckte det var kul att jobba på Svensk Damtidning. Det fanns inga. Vad hände då? Ja, då fick vi andra chansen. Det var ju det jag sa till dig, att det var ju inte egentligen någon slags längtan efter kändiseriet, utan det var den här möjligheten. Amelia, du kan bli journalist här på Svensk Damtidning.
Mm.
Men du får skriva om kändisar. Och du får intervjua Anita Lindblom, och du ska inte tro att här förändrar vi inte världen och vi lyfter inte på några stenar.
Mm. Men det här då med, som du var på också lite socialt liksom, när du då så att säga flyttar från Solberga till Bromma via några steg antar jag. Liksom. Men att komma in där, alltså, hur ställer du till det för dig? Visste du inte hur man gjorde med besticken?
Nej, alltså. Fast, Bromma, man kan säga att det som gjorde det lätt för mig som inte kunde besticken var ju att på Svensk Damtidningstiden så kunde jag ju lära mig ganska mycket om vett och etikett som jag inte alls var uppfostrad med. Och som jag kanske inte är bra på allt fort. Men journalisternas värld har alltid varit min främsta värld. Mm. Och de, du kan ju titta på dig själv. Jag vet inte om jag ska beskriva för radiolyssnaren. Hur ser Kristoffer ut?
Jo, varför inte?
Han har några halvfula shorts, en t-shirt och mössa.
En keps kallar vi det.
En keps heter det. En keps, ja. Kanske inte det jag hade förväntat mig. Lite mer kanske uppstyrd. Men i vår värld, den är ju tillåtande. Mm. Faktiskt. Möjligen om man skulle ha för mycket fluga så skulle det... Någon fråga om han hade blivit Edvard Blom, men...
Men du hade ändå föredragit det framför det här.
Lite.
Ja, okej. Okay. Ja, jag glömde fracken hemma idag, ja, jag ber om ursäkt. Ja. Ja. Mm.
Men så att den värld jag främst var inne i, och du skulle ju se hur Torbjörn Larsson, min stora person på Aftonbladet, såg ut när vi blev ett par.
Hur såg han ut?
Ja, men det var inte skojigt. Han hade själv trocklat upp sina jeans med en vit tråd. Och sen hade han någon ful tröja som satt för hårt. Och tröjan dessutom släppte fram en buske brösthår. Och så hade han ett fruktansvärt, som jag tyckte, väldigt fult skägg, skepparkrans. Mm. Och ett hår som, ja, jag kan säga, det var ingen Latin lover som stod där precis, eller någon som skulle gå på träff i Riddarhuset.
Nej, nej.
Och det har ju gjort då att den här journalistinramningen har ju gjort hela tiden att jag hade en plattform, ett bra ställe att vara på. Jag var ingen arbetare och jag var inte den fina delen av mina tidningar. Eller Bonniers, mina arbetsgivare. Jag var en journalist och jag hölls där. Och det var en väldig trygghet.
Så även om ni då flyttade in i... Liksom, nu är Bromma var ju en annan grej på den tiden. Det var ju väl medelklassens domäner. Och numera är det ju väldigt...
Nu är det penningklassens domäner kan man säga. Man måste ha ganska mycket pengar i Bromma.
Precis. Det är dock inte överklassen skulle jag säga.
Nej, då är Danderyd och Lidingö. Precis. De är inte riktigt i Bromma. Bromma har ju också... En är av att det kanske också är lite akademiker, intellektuella. Inte bara de som sysslar med pengar.
Just det. Men så, och eftersom umgänget då mest består av mediafolk, så gör det ingenting ifall man inte vet att hummen ska ätas med rätt gaffel. Så att
nej, nej, exakt.
Nej, vad skönt. Mm.
Det är inte alls, utan det skedde när vi gjorde klasshoppet till Dalarö.
Mm, just det.
Och där bodde och bor... de som är med på bild lite i Svensk Damtidning.
Mm, just det. Mm.
Och där jag kunde känna, och framförallt då Torbjörn, att där var vi, hörde vi inte riktigt hemma.
Katter bland
hermelinerna. Mm. Och där kunde man ju upptäcka att man inte kunde en del oskrivna regler.
Så som?
Ja, men allt ifrån att man bjuder tillbaka väldigt ordentligt. Och inte bara när det passar så småningom. Och vad är det man också bjuder på? Mm. Här är det inte några klirrande påsar som kommer upp för grusgången. Utan här står man för allt. Och inte direkt kava. Mm. Utan det är ett riktigt bubbel.
Ja, okej. Okay. Det fick ni lära er.
Ja, det lärde man sig. Och det var ju, allting var ju på något sätt förknippat med... Två saker. Någon annan gjorde det och man själv betalar.
Mm, okay.
Så man måste ju ha lite flis.
Men kände ni er hemma där då?
Nej.
Nej. Men
jag bor där fortfarande.
Ja, men precis. Du ska plantera ett träd där.
Jag har väl planterat det där trädet.
Mm. Så vad roligt, det visste jag inte att du gör. För jag har ju båten nästan där ute, då kommer jag förbi.
Ja, det kan du göra. Du är välkommen.
Ja, tack. Ja.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
En sak som slår mig när jag tittar på dokumentären om dig, och kanske också när jag läser din bok, och det är att det understundom låter som att det så mycket har varit du mot världen.
Att du har det, liksom... har det inte, utan det har... Nej? Ja och nej, men det är ju alltid så, vi måste ju dramatisera. Och då letar man ju efter dramadelarna, och sen paketerar man dem antingen i en dokumentär eller i en bok. Då kan man ju tro att det är det som är livet. De fanns ju där. En del var anmärkningsvärda, som till exempel när jag blev gästprofessor i Göteborg och de inte ville ha mig. Det var ju en totalt oväntad motgång som jag måste klara och som jag klarade. Och sen var det ju också Aftonbladet, hela starten på Aftonbladet var förfärlig. Och kanske också med uppväxten, och sätter man ihop nunnorna och barnet som dör, maken som dör, alltså plockar ihop de här smärtpunkterna, då kan man ju tro att det är så, men det är klart att det inte är så, för däremellan så tickar ju livet på med så mycket medgång och så mycket bra. Men det är så svårt att skriva. Det är svårt att skriva om när det rullar på. Det kan inte jag, tror jag. Och jag tror att Om du tittar nu också på alla de här, alltså det som är så intressant är att Anders Hansen, har du haft honom här?
Ja.
Har inte jag lyssnat på det? Jo, det har jag nog. Är det 2 år sedan? 1 år sedan?
Ja, det var två, tre år sedan.
Ja, precis. Ja, men då hörde jag det då. Ja, jag intervjuade honom för inte så länge sedan. Och då visade det sig då att hans program, som inte höll någon egen traumatisk upplevelse, är det mest lyssnade av alla programmen. Mm. Sommarprogram. Fortfarande. Han ligger alltså på 2,8 miljoner lyssningar. Wow. Det är verkligen wow. Och det var ju hjärnan, vetenskap. Det var ju ingenting om dum pappa och full mamma.
Ja,
vilket jag tyckte är ändå förvånansvärt. Men idag är det ju ändå så, när du berättar en historia idag, oavsett om det är Alex Schulman eller vem det nu är, så är ju det personliga dramat med vad mamma gjorde och vad pappa gjorde väldigt centralt.
Mm.
Och varför sa jag det? Det var apropå det här. Jo, det var väl någon slags förlängning av det här. Ens egen upplevelse som blir det stora i berättelsen. Medan de här vanliga dagarna, de är svårberättade.
Jo, men jag får liksom bilden av, för att det jag vill åt är ju liksom någon slags, eller kärnfrågan är väl egentligen om du har känt dig ensam.
Det gör man ju. Det gör man ju väldigt. Men om vi tar, jag återkommer ofta till Aftonbladet, för det var så särskilt där. Då ser man till, annars är man dum i huvudet, att man har ett handtag.
Mm.
Och antingen har man alla med sig under en eller över en. Oftast så går det inte med båda. Och i mitt fall så har jag i första hand sökt handtaget uppåt. Att de stöttar mig, därför jag har gått in i förändringsprocesser som så att säga de som man i regel jobbar med inte tycker om.
Mm.
Och det tycker jag då, när du säger ensam. Ja, i en del beslut, men jag har sett till att jag är skyddad.
Okej. Okay. Mm. Ja, och det här är ju liksom någonting som jag har fått syn på lite med mig själv. Just att så här, och det tog så jävla lång tid att komma till den insikten. Men just den här känslan av ensamhet, någon slags, alltså så här, jag vet inte.
Men du är ensam i mycket högre utsträckning. Jag var ju omgiven av folk. Du sitter här, du ska utveckla ditt program. Åren går.
Ja.
Och när du sa det här i början, hur fan ska jag bli stimulerad?
Mm.
Och den känslan förstår jag verkligen för dig.
Mm.
Att du kan tänka på då. Och där var ju inte riktigt jag, för att jag hade så mycket omkring mig.
Ja, du har alltid liksom haft den typen av jobb där alltid. Det har funnits massa människor.
Ja.
Förutom möjligen då när du har suttit och skrivit en icke-självbiografi. Eller så.
Ja, just. Mm. Ja, det kan man säga. Jag är dålig på ensamhet.
Mm.
Jag har aldrig sökt det och vet inte riktigt vad jag skulle göra om det blev så.
Mm. Jag har, privat fråga, men jag vet att du inte brukar backa för det, men liksom, har du ens haft någon längre så här singelperiod?
Nej. Jag trodde jag skulle ha det då efter skilsmässan från Torbjörn, men den varade ju i 3 månader, och det tror jag ingår också i mitt väldigt rationella sätt att vara. Ja, men nu kom det någon förbi som verkar bra.
Mm. Då kör vi på det.
Mm.
Mm. Vad är det där då, tror du?
Jag tror att det är just rädslan för att vara ensam.
Mm.
Och
varför är du rädd för det?
Jag tror att det som är kaffedrickandet, somligt är också rutin. Somligt är någonting som hjärnan har vant sig vid, att det finns alltid någon i närheten. Bra eller dåligt, men det finns någon. Och från det jag var 17 år och flyttade hemifrån, så har jag ju legat i någons famn.
Mm.
Och det var någon singelperiod, men säg att den var 1 månad. Och sen var det då 3 månader. Och det bara blir inte så med mig.
Mm. Nej, det är samma här.
Ja.
Kan det vara så också att du och jag, nu klumpar jag ihop oss, drivs av nyfikenhet? Vi vill liksom, vad är nästa grej då? Vad är det över kullen, så att säga? Och då vill man ha någon i grottan att gå tillbaka till och berätta för vad det var på andra sidan kullen.
I mitt fall så är det inte berättandet. Jag lever ju just nu med en person som har fått mig att inse att man måste inte dela prat. Vilket jag trodde det här, som alla säger, man ska ha det här ständiga samtalet på gång. Vi har inte det. Och det har också gått bra. Det blir liksom på ett annat sätt. Däremot vill jag landa. När jag kommer hem nu från en resa med läsarna, eller jag kommer hem för att jag har varit på Piratförlagets mingelstund eller någonting sånt, då skyndar jag mig. Jag skyndar mig hem. Och jag tycker om, jag sitter där i den här tv-fåtöljen och glor på de här otäcka killarna i Exit med honom i den andra fåtöljen. Och så blir klockan 10:30, så reser vi oss upp och så går vi och läcker oss som ett gammalt par. Det längtar jag till. Jag längtar till den där odramatiska vanliga stunden. Troligen för att jag har allt andra också. Mm. Men jag behöver inte prata om det.
Men du har ju en trygghet då.
Ja, det är det. Jag tror att det är det, att det är någon där. Jag vet inte, jag har ju aldrig varit med om att jag kommer hem och det är tomt mer än de där 3 månaderna. Så jag tror att det är det jag behöver. Jag behöver ha någon där. Jag vill höra till.
Har du läst någonting om anknytningsteori? Eller?
Ja, och jag tycker illa om det.
Okej. Okay.
Jag tänker oftast på adopterade barn och barn där det inte går att anknyta. Och de ska ständigt få den här anknytningsteorin i ansiktet. Det går faktiskt bra utan det också, skulle jag då vilja säga. Det är därför jag tycker att om man sysslar väldigt mycket med den där anknytningsteorin så... Jag menar, vi har ju aldrig haft så mycket barn som ska gå i terapi och som står i kö på BUP och vad det nu är för någonting. Och vi har ju aldrig anknytit så mycket. Och då måste vi kanske anknyta fel, vad vet jag. Men jag tycker inte ändå att det är det som verkar vara avgörande.
Men jag tänker mig ändå att om du söker tryggheten och har så gjort det hela ditt liv. Och så har man då... vetskapen om att du liksom i 6 års ålder blir ivägskickad på ett kloster i 4 år för att din mamma bor för trångt och du får inte plats. Det är väl inte helt långsökt att tänka att det finns en korrelation?
Nej, jag har ju snarare tänkt bristen på pappa. Alltså barnens pappa var ju 17 år äldre än jag.
Dog tidigt i deras liv.
Ja, och... om jag tittar på de killar, de män jag har sökt mig till, så är det antingen sådana som jag ska lära mig någonting av. Så jag har ju snarare tyckt att jag har sökt någon pappa.
Okej.
Och kanske inte morsan. Hon har hela tiden funnits där, även när jag skickades bort. Så fick jag komma hem på lördag till söndag. Men det fanns... jag tror... att jag har varit så sugen på män, det tror jag, snarare bristen på män hemma. Eller brist, han fanns ju där, Oscar Adamo. Men han var en gräslig man. Och han mådde inte bra, det hade inte jag vett att fatta. För jag var för liten för det. Och vi kom i krig i princip från början. Och sen när jag blev vuxen så kunde jag se att det var ju jag som var segraren.
Ja, för han verkade ju inte ha fått ut det av livet som han hade tänkt sig.
Absolut inte. Han var en olycklig invandrare som var kvar i Italien mentalt. Och som inte kunde tillgodogöra sig i Sverige. Och jag tänker ju på det när vi hör alla de här som säger att ja, men de måste bli svenskar och så och så. Han blev inte det, han var tvärtom. Mamma däremot, hon blev inte alls svensk, hon var italienska, men hon tyckte om Sverige. Hon tyckte Sverige hade räddat henne. Hon var tacksam. Hon älskade socialdemokraterna. Och hon var ju städerska på fabrik och sa ju till mig flera gånger, jag skulle aldrig kunna haft det så här bra i Italien. Vad skulle jag ha varit i Italien? Ensamstående med dig. Det hade gått åt helvete.
Utomäktenskapligt.
Ja, precis. Och mamma kom ju från de lägre klasserna. Hon var ju ganska fräck i munnen. Hon sa, jag var en hora. De sa, jag var en hora. för att hon hade fött barn utom äktenskapet. Och Sverige gav henne chansen. Oscar Adamo, han kunde inte se det. Han var kommunist, fast han inte var det. Han var ju egentligen, och han var en rasist, tycker jag. Tyckte illa om alla som kom söder om Rom överhuvudtaget, alltså hela vägen ner. Han hade förskräckliga värderingar och traumatiserad av kriget. Misslyckad, gjorde ingenting åt det, utan gick djupare in i sina piller. Mm. Fick utskrivet dämpande och till slut var han ju nästan som en zombie. Mm.
Men han var ju inte din pappa, det måste jag ha vetat. Liksom.
Ja, och det var hemskt skönt. Mm. Det var faktiskt skönt. Han gav mig ett bra namn. Mm. Han adopterade ju mig så småningom. Och för mamma ville det. Och någon gång när jag var 15 så kunde jag ta då namnet Adam. Och jag hette ju Mochinan och det var inte riktigt lika kul. Så det var väl, det kan man säga, jag fick av honom som var något bra. Och sen var det ju så att mamma och han var ju gifta i över 50 år, kanske mer. Och de var bara, och jag försökte ju flera gånger säga till henne att jag kan hjälpa dig, jag har råd att köpa en lägenhet till dig. Du behöver inte leva så här med honom. Mm. Men det var en sån här, typ dödsdansen.
Okay. Mm.
De kunde inte låta bli att skrika åt varandra. Mm. Och hon var lika delaktig som han.
Mm. Och det var det enda de kunde på något
sätt?
Ja,
precis. Mm. Sen var hon en lysande mormor. Och då var det lugnt. För man skickade ju inte barna dit. De kastade hemska svordomar på varandra. Men det var ett... Jag växte upp... Det var bråkigt. Det var inget slagsmål, men det var bråkigt. Det var skrik.
Mm. Men, och liksom... Alltså, nu är ju det, jag har redan sagt ordet trauma så här, men om vi pratar om din liksom barndom ändå, jag tänker mig ju att just det här, hela den här klostergrejen borde ha varit det, men
men vet du vad jag tror? Jag tror att min generation är mycket mer accepterande. Dels håller vi inte på och rotar i varför gjorde mamma så här. Mm. Varför? Medan jag tycker att din generation är kvar i att det var barndomen som skapade den här personligheten och jag måste syssla med det och varför och så. Och de främsta tycker jag, eller en av de främsta, det är väl Alex Schulman som har skapat sig också så att säga, en karriär kring det här. Men det har jag tänkt på, att den här generationen, de som är 40, den generationen, de är så besatta av barndomen. En del, inte alla. Medelklassen skulle jag säga, och uppåt. Jag tror att arbetarklassen, om den nu finns, men de som inte har tillräckligt mycket pengar i alla fall, utbildning, de är nog mycket mer okej.
En pragmatism. Liksom.
Mycket större pragmatism. Det har präglat min generation också, därför att det har inte varit att man hållit på och hittar syndabockar för att man inte själv klarar sig så bra. Mm. Därför livet har ju det här lidandet också. Det ingår i att leva.
Mm. Och det där, nu är du ju på någonting. För att du, i dokumentären också tror jag att vi pratar om det här. Eller du pratar om att vara, se sig själv som ett offer. Mm. Och att ge fan i det på något sätt. Och det
jag
tror
gör jag, inte det, det är
nej,
det jag menar.
Ja, exakt. Och det är nog lite av en sjuka som min generation då kanske har.
Att man, ja, det tycker jag. Och det är för att ni tillåts. Jag är ju väldigt mycket i den här teorin av möjligheter. Mm. Ni tillåts att göra det. Det daltas och omhändertas för mycket, tycker jag då. Och föräldrar som skuldbelägger sig. Oj. Även jag. Och jag har jobbat för mycket och så. Men vad då? Jag tänker på... Jag var sån nyckelbarn också när jag, men man var 11 år, man gick hem och gjorde sin macka, det fanns ju ingen fritids, och läste sin läxa och så kom morsan klockan 5 eller 5:30, något sånt där. Det bara var så. Mm. Och stimulanserna var ju, fanns ju nästan inte. Så att jag tror att det är möjligheterna som skapar tjuven alltså, och ni blir offer, för ni får vara offer. Mm. Så det är ju, jag menar, om jag säger så här, men sluta vara offer. Det är lätt för mig att säga. Mm.
Men vi har väl kanske också haft det lite för bra.
Ja, men det säger jag ju, det daltas ju mer.
Ja. Mm.
Och jag kan tänka det också, för jag vet att mina barn sa ju till mig någon gång, men håll inte på att jämföra dig med hur du hade det. Vi är ju för fan födda i en räkmacka.
Mm.
Och det ställer andra villkor.
Mm.
Vi bor runt omkring andra räkmackor.
Ja, Irlands problem är också problem, så att
ja.
Säga. Mm. Ja, jag vet inte. Vad tror du om de här som växer upp nu då? Edvin Törnblom-generationen, så att säga.
Ja, de måste ju vara extra duktiga, för snart vet jag inte hur man ska göra. För att dels är ju det här Jonas Gardell-nischen, den är ju överfull av utagerande personligheter. Nu såg jag den här, man tittar ju med sina barnbarn och även Lucho som är som ett barnbarn ibland på Masked Singers och vilka det är. Och så är det en person, Clara Hammarström, vem är det? Aldrig talas om. Och han som vann Let's Dance. Och då är de för en mindre generation jättekända. Så det verkar ju finnas nischer i princip för alla. Men det som kan oroa mig, det är egotrippandet. Därför att vi hade i alla fall någonting som var lite enklare. Vi uppfostrade med en kollektiv känsla.
Mm.
Vi var ett kollektiv. Och för att inte bara dra fram det där gamla dag, ropen ska alla dagis åt alla. Men vi samlades ju kring frågor. Generationen Greta Thunberg samlades ju klimatfrågorna 2 år. Sen dog det. Vad tog de vägen? Jag tänker på det nu när Järvaveckan. Alla de här förortsbarnen. Varför går de inte ihop? Varför går de ihop och skjuter varandra? Varför vänder de inte upp och ner på riksdagshuset? Varför? Vad är det för att man fostras att vara en egoist? En självständig baksida. Det vill säga, what's in it for me kommer först. Och jag odlar min individualism på nätet. Jag filtrerar mina bilder. Jag justerar mitt utseende. Men jag är inte med i någonting. Och det här gamla underbara med Sveriges alla organisations-Sverige.
Visst.
Som ändå tog hand om så mycket ungdomar. Och fostrade dem i någon slags kollektiv. Jag tycker till exempel att det borde vara obligatoriskt med scouterna. Alltså någonstans måste du lära dig gemenskap och någonstans måste du lära dig att hjälpa din nästa. Och då förut så fanns ju just Organisation Sverige som kom in där. Och det finns ju i idrottsförbunden i och för sig, men där är det ju ändå allihopa ska fostras till stjärnor.
Mm.
Och hela det här stjärntänkande, det här individualistiskt, det är ju fantastiskt, för du kan ju skapa en YouTube-kanal och så kan du bli den här PewDiePie och svinrik. Och det oroar jag mig för den här generationen. Det är ju också det här tänkandet, jag ska bli svinrik.
Mm.
Det här tech-drömmen, jag ska uppfinna en app och jag ska bli rik. Som om rikedomen i sig är det som är målet.
Mm.
Det kan jag oroa mig för. Det var en lång mening för att säga, ja, jag oroar mig för den här yngre generationen, för jag tycker den är för egoistisk, individualistisk, självisk. Och då odlar man ju också alla sina jävla ångestar och allt man har och hur mår jag egentligen? För mycket.
Mm. Nu är det väl lite mossigt kanske att prata om pandemin, men jag tyckte att det blev ganska tydligt också hur individualistiska vi är under den. Och sen kan man väl också se, nu kommer jag inte på några jättebra exempel, men vi måste ju vara sämst i Europa på att typ demonstrera, strejka. Den här vilda strejken som var bland pendeltågsförarna, när hörde man om en sån sist?
Alltså, men det är ju också, man är ovan vid att gå ihop och man håller inte riktigt ut. Och det är väl också tidens tand, det här med att det går så fort. Allting går så fort. 2 dagar, bort. Nästa. 2 dagar. Bort nästa. Och för att kunna åstadkomma något djupare så får du hålla i. Och det tycker inte jag vi verkar duktiga på.
Men vi är värdelösa på gemenskap i generellt skulle jag säga.
Mm.
Dum fråga kanske. Men jag tänkte så här när jag såg dokumentären. När du pratade pratar om liksom hur otroligt mycket stress du har utsatt din kropp för. Du har liksom blivit mobbad på arbetsplatser. Du har blivit svårt kritiserad och varit i blåsväder hundratals gånger. Då, den dumma frågan är ju då, var det värt det?
Ja, därför att när du är i stormens öga, då har du ett mål och det är att komma ur den här jävla stormen. Mm. Och sen har jag varit dålig på konsekvensanalys genomgående, vilket har gjort att när jag sen kanske hamnar i någonting som skulle kunna bli en storm, kan inte riktigt föreställa mig det. Och backar inte. Mm. Vilket gör då att jag uppenbarligen fortsätter, det innebär ju att någonstans så mår jag bra, bekräftelsen att det går bra. Sen ska man ju också säga att det som har gjort att mitt arbetsliv har varit så bra är ju att jag har fått så mycket bekräftelse. Och inte bara pris, för det har jag ju också fått, utan faktiskt väldigt många kvinnors kärlek. Mm. Det har ju varit jättekul. Och då glömmer man det där andra. Så jag kan ju säga att det har verkligen varit värt det. Och jag skulle säkert ha gjort annat lite annorlunda idag. Men inte så mycket, tror jag.
Mm. Nej, för det var anledningen till att jag tänkte att det kanske var en dum fråga är ju, vad hade alternativet varit då?
Det är en dum fråga, för det vet man inte. Man vet ju faktiskt inte vad man skulle göra. Jag tror att jag, min personlighet är att jag skulle nog utsätta mig för att få chansen till någonting annat. Mm. Det tror jag ändå är grunden. Jag skulle inte stanna på vilken post det än var. Mm. Jag tror att jag skulle gå vidare.
Du känner till det här begreppet med prestationsbaserad självkänsla, va?
Ja, jag tror det. Och menar du då att min självkänsla bygger på att jag måste prestera?
Ja.
Ja. Mm.
Och det är så himla... Jag vet inte om du ser humorn i det här. Men i din bok från 2021. Ja, skitsamma. Den slutar så här. Här är jag i korta drag. Och så kommer en lång lista med dina jobb bara.
Ja. Det var att någonstans... Ja, det var en praktisk CV. Mm. När vi läste det där så tänkte jag att men det här utgår ifrån att alla vet vad jag har gjort. Kanske måste jag skriva det någonstans. Mm. Och så kom det. Mm. Där. Men det var nog inte riktigt skrytgrejen, utan det var mer en redogörelse. Ja, ett CV.
Jo, jag vet. Det är klart att det var ett CV. Men det är inte det jag reagerar på. Det är ju, här är jag.
Ja, just att det bara var så.
Ja.
Ja, men det stämmer ju. Och jag tror att det är sant. Jag tror att det humoristiska du ser i det är dessutom på kornet. Därför att jag är verkligen prestationsbaserad.
Mm.
Och det är väl först nu som jag kanske inte är det riktigt lika mycket, men nästan.
Mm.
Jag är det. Jag är ändå på något sätt skapad av mina framgångar. Och det har varit så stor del av mitt liv också, för att det både har varit roligt och utvecklat. Jag tänkte på när vi pratade förut om att du jobbar ensam och du behöver stimulans. Och så mycket stimulans som jag har fått i mitt jobb.
Mm.
Och det tänker jag ibland på när man pratar om arbetsnarkomani, som låter så fult. Men det är ju kickarna. Och sen är det ju förstås ett beroende. Men de kickar som du också får av ditt arbete, de kommer på något sätt bort.
Mm.
Man tror att det är inkomsten. För vi som materialistiska i det här landet, så vi hela tiden tror att man tar det här jobbet för man fick lite mer betalt. Men man kanske får större kickar. Och då inte av lönekuvertet, utan av att man träffar fantastiska människor eller får göra någonting som utvecklar en.
Mm. Men hur har du det nu då? Hur mycket jobbar du och vad gör du när du jobbar?
Jag skriver fortfarande i M som frilansare. Jag gör en del intervjuer. Jag gör en del föreläsningar företrädesvis om sådant som är enkelt för mig.
Nämligen?
De nya äldre, det vill säga min egen generation och vad som utmärker den jämfört med den tidigare.
Hur är du som föreläsare?
Jag är ganska kul. Jag är lätt. Mm. Och jag är hyfsat rolig skulle jag säga. Och sedan är jag moderator. Och så när jag till exempel ambassadör för Hjärt-Lungfonden. Jag gör lite sådär. Så satt jag i någonting som hette Ensamhetskommissionen. Som jag var ordförande. Det var väldigt intressant. För det var diametralt motsatt mina kunskaper om målgruppen.
Okay.
Det här var sjukligt ensamma personer.
Mm.
Och de som läser M är härligt nyfikna personer. Så att det var liksom en väldig skillnad.
Mm.
Då kan man ju också säga att de här väldigt ensamma personerna i Sverige, hur många de nu är, om de är 200 000 eller 400 000. De som ringer larmcentralen för att någon ska höra ens röst, typ. De är äldre. Det är inte riktigt jämförbart med den målgrupp som jag har haft. Men de är i sin personlighetssort helt annorlunda. Och då blir man ju, funderar man ju på, hur kan man bli så där ensam?
Mm. Och ja, precis. Men vad gör vi åter då, vi som inte är så där ensamma? Förutom att givetvis ringa någon gång i veckan och kolla hur man har det.
Ja, men det är ganska bra om man ringer någon gång i veckan. De här personerna har ju nästan inte någon kontakt utöver hemtjänsten.
Mm.
Ja, alltså först och främst så ska ju de här människorna också själva börja när de slutar sitt jobb att se till att de har några tillhörigheter som är någon annan än partnern.
Mm. En gemenskap.
Mm. En gemenskap. Och sen vet man ju inte riktigt, har de barn i Australien, har de inga barn, är de osams? För annars är ju familjen en jädra tillgång när man blir äldre. Det är ju inte så många som står ut. Så att den finns ju. Sen kan man ju bygga in vissa förändringar genom att till exempel uppgradera ensamheten hos hemtjänsten. Att det är inte bara städningen och ställa fram matlådan, utan man ska prata också. Och det har ju varit nedvärderat. Alltså det finns ju inte. Skrivs det in i arbetsreglerna, då kommer det med också. Står det inte där så kommer det inte med. Så, eller det är äldre lagen att man ska bekämpa ensamhet. För de här människorna är ju då svältfödda på kontakt. Och eftersom de har börjat någon gång att dra sig tillbaka, då är det svårt, Kristoffer. Man ska aldrig göra det.
Mm.
Man ska säga ja.
Mm. Nej, men det är ju, jag tror att det är många som lyssnar nu som kanske inser att de har någon gammal släkting som de faktiskt inte liksom har koll på längre. Men det där är ju också lite grann det vi var på för länge sedan med den svenska individualismen. Det är liksom baksidan av den, att vi är så solitära liksom i livet. Och sen så, för vi sparkade ut våra barn när de tog studenten, och sen så förväntas man säga att de 45 år senare, eller 30 eller vad det nu blir, ska ta hand om en på hemmet.
Mm.
Men då hade vi inte haft någon kontakt. Vi har ju liksom inte, vem är du som jag ska komma
och hälsa
på? Men det får
man ju, det får man ju jobba på. Och jag tycker nästan att jag kan se att min generation verkar ha lite mera regelbunden kontakt. Också för att de behövs som hämtare och lämnare på föris och skolan och allt det här som vi gör i mycket högre utsträckning än vad våra föräldrar gjorde. Också för att vi, som jag brukar säga, är mobila.
Mm.
Vi har ju körkort. Vi kan flytta och hjälpa våra barn för att komma närmare dem. Det tycker jag, när jag har varit och hämtat och lämnat, så har jag sett en förbluffande hög grad av de i min ålder.
Mm, vad fint.
Och det tror jag också är bra, därför att dels kommer vi ju närmare, och de här svärdöttrarna och svärsönerna kanske också ser att nu kommer din morsa igen.
Mm.
Att de kanske tycker att det är väl väldigt bra, du ring din mamma så kommer hon här nu, för att nu behöver vi hjälp.
Mm.
Och det handlar om att när man är äldre så vill man bli behövd. Och behöv oss, skulle jag säga.
Mm.
Inte bara ring för att moster kanske fyller år. Och sen är det ju också en slags träning på att orka sitta med en människa som kanske blir lite tjatig.
Mm. Men, och sen tycker väl jag också att är du den där tjatiga människan, ja men ring själv då och bjud in dig själv till barnbarna för att vara en del av deras liv.
Ja,
inte upp.
Det tycker jag också. Och det har vi ju skrivit jättemycket om i just M, att det här är ju ett ge och ta. Och det är ju inte så att du som äldre ska på något sätt bli uppvaktad. Du ska delta, men du ska ju liksom också vara aktiv.
Mm. Och du har gissningsvis mer fritid än dina barn.
Verkligen.
Du, stort tack för att du kom hit.
Tack så hemskt mycket. Vad mycket mer vi kunde ha pratat om, Kristoffer.
Jag vet.
Komma tillbaka en annan gång, om 5-10 år. När var jag här förra gången? 10 år sedan.
Ja, någonting sånt. Ja. Ja, du är så välkommen.
Jag kanske, om jag lever, om jag har något vettigt att säga. Ja, hej och tack.
Ja, Amelia, och ring nu en äldre släkting redan idag, tack på förhand. Värvet görs av Ninni Westin, Kristoffer Triumf och Acast i en salig blandning. Jag vet inte längre vem som är vem av oss, men det ska jag försöka reda ut tills vi hörs igen om max en vecka. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.